Bibeln talar ofta om balans mellan olika ting. Om ting som gemenskap och ensamhet, det att festa och att fasta och andra ting. Och det att fasta är en andlig övning, det är nog de flesta eniga i. Men visste du att i Bibeln så står måltiden ofta i centrum? Och idag tänkte jag att vi ska ha ett litet bibelstudium om att festa och äta tillsammans med Jesus. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maranata. I första Moseboks andra kapitel, då är vi helt i början av den bibliska berättelsen, så står det där om hur Gud skapade Edens lustgård för att Adam och senare Eva skulle leva där. Och där står det att Gud lät alla slags träd växa upp ur marken, ljuvliga att se på och goda att äta av. Mitt i lustgården satte han livets träd och trädet med kunskap om gott och ont. Gud skapar alltså träd som är vackra att se på och goda att äta av. Så de är både näringsrika, de här träden som Gud skapar, och de är också vackra och det är gott att äta av dem. Det är inte bara att de ger den näring man behöver, men det är faktiskt smakfullt. Och det är intressant att se att Gud skapar mat som inte bara är till för att ge näring så att man överlever, utan också mat som är god. Och när Gud sen skapar de här två träden, trädet till kunskap om gott och ont och livets träd, så är det också då de här träden representerar ett val, valet mellan att göra det som Gud har önskat, det som Gud vill och det som människan själv vill. Och sättet som det här valet då illustreras på är genom ett träd, alltså vad vill du äta? Vilken frukt är det du vill ta till dig av? Och det här är någonting som kommer tillbaka väldigt många gånger i Bibeln. Och det är inte så onaturligt, därför att det att äta är någonting vi gör bokstavligen talat varje dag. Med mindre man har en fastedag eller någonting exceptionellt händer, så ingår det i vår dagliga rutin. Vad är det som händer i vårt liv mellan soluppgång och solnedgång? Ja, vi arbetar, vi äter, vi har gemenskap med andra människor och kanske vi också tar del av underhållning. Och just det här med att arbeta, att äta och ha gemenskap är de här rutinsakerna som Bibeln ofta sätter fokus på, antingen genom att exponera det så att det blir mer av det, ett större arbete, mer ätande, mer gemenskap, eller genom att dra ner det så att man inte arbetar, inte äter och befinner sig i ensamhet. Och det Bibeln beskriver att det finns olika tider för det här, olika situationer där det ena eller det andra är naturligt på det sättet att man då bryter mönster. Det finns tider då rutiner helt enkelt inte är tillräckligt, utan man bryter mönstren. Du finner i Bibeln sånt som sabbat, fasta, högtider, avskildhet och helig församling. Och man kan säga att fastan, den står för kriser, medan festerna står för ett firande. Om vi ska se lite på vad Bibeln säger om de här festerna som vi möter i Bibeln, så är de framför allt nämnda i tredje Mosebok, eller Levitikus som det ibland kallas. Och där i tredje Mosebok, i det 23 kapitlet, så nämns det om dels om sabbaten och dels om de sju stora högtiderna som man hade i Israel på den här tiden. Sabbaten, det var en dag då man inte skulle arbeta, man skulle inte göra sig någon, man skulle inte tillaga mat, man skulle inte göra upp eld, man skulle inte arbeta på något sätt, man skulle inte röra sig för mycket och så vidare. Och sen kommer de här sju högtiderna, festerna, festligheterna, och det börjar med påsken som på hebreiska heter Pesach, som firades på samma tid som det osyrade brödets högtid, Och under den här högtiden så hade man ju bland annat då påskmåltiden, som vi också kan läsa om i Nya testamentet. Då man åt tillsammans, och det, som det ser ut idag, så är det en väldigt omfattande måltid med många olika komponenter. Vi ser att vissa av de här komponenterna fanns redan på biblisk tid. Men det här uttåget ifrån Egypten som man minns under påskhögtiden, det representeras då genom en måltid. Och vi ska komma tillbaka till det. Men sen har du i förbindelse med påsken har du också det som kallas för förstlingsskörden. Eller den första frukten som man skulle bära fram inför Gud. Man skulle ta en kärve som var det första av sin skörd och bära det till prästen. Och det skulle offras då till Herren. Det var första dagen efter påskens sabbat. Så det som vi då skulle kalla för uppståndelsens morgon. Och det finns många kopplingar här, men jag vill bara nämna de här festerna för att vi ska se hur Bibeln beskriver ett liv som var på många sätt en resa mellan det som var rutin i vardagen och det som var högtider och festligheter. Så vi har nämnt några festligheter, sen kommer veckofesten, den som firades då 50 dagar efter påsken. På hebreiska kallas den för Shavuot. Då skulle man, där ingick det bröd, det ingick ett lamm, en get. Man skulle både offra och äta, man skulle inte arbeta. Och av det man åt så skulle man lämna åt den fattige. Sen har vi det som kallas för trumpetfesten, eller på hebreiska Rosh Hashana, som är det religiösa nyåret, då man inte skulle arbeta utan man skulle ge en gåva till Herren. Och den kanske största dagen och den som tredje Mosebok talar mest om, det är Yom Kippur, eller soningsdagen, försoningsdagen, då man inte skulle arbeta. Och det är faktiskt den enda dagen som det var påskrivet, alltså som det var påbjudet att man skulle fasta. Man skulle tro att i Bibeln så står det väl en massa om att man borde fasta där och då och då och då. Men det gör det inte. Fasta handlar väldigt ofta om ett frivilligt, någonting som man gör helt frivilligt. Men under just Yom Kippur, då skulle man inte fasta, man skulle inte äta dagen innan. Det här var den största högtiden och den heligaste högtiden då synderna, folkets synder, blev lagda symboliskt på en get som blev offrad och en get som blev sänd ut utanför lägret. Och så till sist har vi också lövhyddofesten, eller Sukkot, som var en helig samling då man bodde i lövhyddor. Så i Israel hade man de här 7 högtiderna. De flesta av dem var samlade runt påsken. Då har du både påsken, osyrade brödet och förstlingsfrukten. Den största var soningsdagen, Yom Kippur. Förutom det här så finns det ju idag naturligtvis många fler, men redan på Bibelns tid så möter vi det festen Purim, som vi kan läsa om i Esters bok, som på många sätt hör ihop med det här, därför att Esters bok handlar om en resa från fasta till fest. Den börjar med att man fastar inför Gud och den slutar med en fest. Och det finns också beskrivet i tredje Mosebok och i femte Mosebok hur man skulle ge tiondet till Gud. Och när man gav det här tiondet så skulle man alltid ordna med en fest för alla inblandade. Man skulle bjuda in stora och små, slavar och fria, främlingar, och allihop skulle samlas för en fest. Så det är helt tydligt att festen och högtiderna stod väldigt centralt i den bibliska tankevärlden. Och inte minst också med tanke på de olika pakterna eller förbunden som ingås i Bibeln. Om man läser i första Mosebok kapitel 26, jag bara tar ett exempel här, så handlar det om Isak och Abimelech. Och utan att gå in för mycket på den här texten så hade de ett förhållande som gick väldigt mycket upp och ner. Ibland var de vänner, ibland var de fiender. Men Abimelech verkar som en väldigt ärlig och ordentlig man på många sätt och vis. Och en gång så kommer Abimelek till Isak för att ingå en pakt med honom för att de ska hjälpa varandra. Och det står så här ifrån den 26 versen. Abimelek kom till honom, alltså till Isak, från Gerar tillsammans med sin vän Ahusat och sin befälhavare Pikol. Men Isak sa till dem, varför kommer ni till mig, ni som hatade mig och drev bort mig från er? Och de svarade, vi har tydligt sett att Herren är med dig. Därför tänkte vi att vi borde ge varandra en ed och sluta ett förbund. Du ska inte göra oss något ont, liksom vi inte har ofredat dig, utan bara gjort dig gott och låtit dig gå i frid. Du är nu välsignad av Herren. Och så står det, då ordnade Isak en festmåltid för dem och de åt och drack. De steg upp tidigt nästa morgon och svor varandra eden. Så i de här förbunden som man ingår i Gamla testamentet så ingår det väldigt ofta en måltid. Det möter du när Abraham ingick sitt förbund med Gud. Du möter det när Abraham mötte Gud och de här änglarna som kom på besök hos honom. Lot också ordnade en fest för de änglarna som kom på besök. Det var naturligtvis inte förbund, men det här är ändå väldigt tydliga gånger då det var naturligt att när man mötte någon som man ville visa sin lojalitet till, så gjorde man det ofta genom en måltid. Vi läste här om Isak och Abimelek, och också i Jakobs liv så ingår han ett förbund med sin svärfar Laban, och det förbundet det ingås med hjälp av en måltid. Och faktum är att när Gud själv för ut Israels folk ifrån Egypten och de kommer till berget Sinai och de ska ingå det här förbundet med Gud, så säger Gud att de ska skicka upp Mose tillsammans med en grupp äldste ifrån folket, och de går upp på berget och de får möta Gud där, de ingår pakten med honom, och så står det, och de åt och drack inför Herrens åsyn och de levde. Så en del av det att ingå en pakt med någon var att ha en måltid med varandra. Det var en slags invitation till familjen. Rent symboliskt så inviterade man de här människorna till sin familj och man visade, du är mitt ansvar. Och även i vår tid så betyder ju, när vi talar om en fest eller en högtid, så ingår det nästan alltid mat. Jag hade blivit överraskad om jag hade blivit inbjuden på ett bröllop och så bestod hela bröllopet av en högtid, men det serverades ingenting att äta eller dricka. Eller ens i en begravning eller så. Man kan naturligtvis ha enklare begravningar och så. Men det är helt naturligt i bröllop, begravningar, födelsedagar eller vad det än skulle vara, att det också ingår mat. Och i Bibeln så uttrycks faktiskt Guds egen vilja och Guds plan uttrycks som en måltid. Om man läser i Jesaja, det 25 kapitlet, så står det där i den 6 versen. Och i det här sammanhanget så talas det om hur Gud ska vinna seger över själva döden. Hur han ska regera över jorden och han ska införa sitt fredsrike på jorden. Han ska uppsluka döden. Och så står det så här. Herren Sebaot, alltså Herren härskarnas Gud, ska på detta berg, och med det menas Sinai, det berg som Jerusalem ligger på. Om man läser sammanhanget så ser man det. Herren Sebaot ska på detta berg göra en festmåltid för alla folk. En festmåltid med feta rätter och lagrade viner, feta mustiga rätter och lagrat klarat vin. Han ska på detta berg utplåna den slöja som beslöjar alla folk, det täckelse som täcker alla folkslag. Han ska utplåna döden för evigt. Herren Gud ska torka tårarna från alla ansikten och ta bort sitt folks vanära från hela jorden, för Herren har talat. Så här beskrivs en eskatologisk händelse, någonting som ska ske i framtiden, där Gud ska kalla människor ifrån alla folk, ifrån alla folkslag, judar och hedningar ska komma tillsammans på hans berg, Och vad ska hända där? Jo, de ska hålla måltid tillsammans. De ska ha en fest tillsammans. Med allt det rikaste som finns att bjuda på, det ska Gud bereda för dem. Och det här är ett sätt att beskriva Guds önskan och Guds förhållande till människorna på ett väldigt, på ett intimt sätt och på ett nära sätt, på ett personligt sätt som där Gud beskrivs som en familjefar som dukar för sin familj, eller som att han ingår en pakt med en partner för att ingå i ett förbund med någon, med ett folk eller mellan två människor. Det kan handla om ett äktenskap, det kan handla om flera olika sätt flera olika typer pakter där man ingick just med hjälp av en måltid som var en väldigt viktig del. Och därför är det inte så märkligt att vi möter det här också i Jesu eget liv. När Jesus kom så är både det med att fasta, som kanske ska komma in på vid ett senare rörprogram. Men både det att fasta och att festa är väldigt framträdande i Jesu liv. Jag kan bara ta ett exempel ifrån Matteus evangeliums 9:e kapitel. Så står det där om hur Jesus kallar Matteus, eller Levi som han också kallas på andra ställen i Bibeln. I Matteus kapitel 9, vers 9, så står det: Jesus gick vidare därifrån och såg en man som hette Matteus sitta vid tullhuset. Han sa till honom: följ mig. Då reste sig Matteus och följde honom. När Jesus sedan var gäst i hans hem kom några tullindrivare och syndare och låg till bords tillsammans med Jesus och hans lärjungar. Fariseerna fick se det och frågade hans lärjungar: varför äter er mästare med tullindrivare och syndare? Jesus hörde det och sa: det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Gå och lär er vad detta betyder: jag vill se barmhärtighet och inte offer. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. I den här berättelsen då så demonstrerar Jesus evangeliets verklighet. Han demonstrerar vad det betyder att Guds rike är här. Han demonstrerar vad barmhärtighet betyder, och allt det gör han genom en måltid. Genom att han har en måltid med de här människorna öppnar dörren för dem in i Guds rike, öppnar för dem att ha gemenskap med honom, och allt det sker runt en måltid. Och väldigt många gånger när Jesus beskriver vad himmelriket är, vad det betyder att vara en del av Guds rike, så gör han det med de här festmotiven. Det kan handla om bröllop, det kan handla om kungliga fester, det kan handla om gästabud av olika slag, högtider. Och han beskriver det som att det är det här som är Guds rike. Till exempel i Lukas evangeliums 14:e kapitel så står det så här att det var han var på en fest, eller det var någon som hade bjudit honom på middag, och han sitter där och undervisar, och han använder festen som en bild, och så är det en av gästerna där som hör honom tala om det här och säger: salig är den som får äta vid måltiden i Guds rike. Så det var liksom en slags, det var en annan person som hade också den här kopplingen klar för sig. Att det finns måltider som vi äter här på jorden tillsammans med varandra, och det finns måltider som vi får äta i Guds rike. Och då säger Jesus till honom: en man ordnade en stor festmåltid och bjöd många. När tiden för festen var inne sände han sin tjänare för att säga till de inbjudna: kom, nu är allt färdigt. Men alla började ursäkta sig. Den första sa till honom: jag har köpt en åker och måste gå ut och se den. Jag hoppas du ursäktar. Och så kommer det här vidare. Jag ska inte läsa längre än det här. Men det handlar om en person som bjuder in till en stor fest. Och han säger att det är Guds rike. En inbjudan till en fest som många säger nej till. Det är Jesus sätt att beskriva vad det är att tillhöra honom, vad han kom för att erbjuda för världen. Och man kan säga att festen man kan säga fastan som är i andra änden av festen, det är en reaktion på den ondska som finns i världen, på den svaghet som vi själva är bärare av och på livets osäkerhet. Det är någonting som vi har för de tider då det är katastrof, för att säga det så. Medan festen eller måltiden, gästabudet, högtiden, det är en reaktion på Guds godhet, på hans storhet och vår trygghet i honom och tillsammans med honom. Det är vad festen är. Och i Lukas evangeliums 22 kapitel så kan vi möta där, det är bara ett av många ställen där det står om det som vi kallar för Herrens måltid eller brödsbrytelsen. Där står det från den 14 versen: när stunden var inne la han, alltså Jesus, sig till bords och apostlarna tillsammans med honom, och han sa till dem: jag har längtat mycket efter att äta den här påskmåltiden med er innan mitt lidande börjar, för jag säger er att jag inte kommer att äta det mer förrän det får sin fullbordan i Guds rike. Och han tog en bägare, tackade Gud och sa: ta detta och dela mellan er, för jag säger, från denna stund ska jag inte dricka av vinstockens frukt förrän Guds rike kommer. Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa: detta är min kropp som blir utgiven för er, gör detta för att minnas mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er. Och det här är ju instiftandet då av brödsbrytelsen eller nattvarden, Herrens nattvard. Och det är ju intressant att se att när Jesus själv vill beskriva vad det är han gör på Golgata, vill beskriva det nya förbundet i hans blod, i hans död och uppståndelse, så gör han det genom en måltid. Försoningen beskrivs i mat, och enkel mat, bröd och vin. Det här är evangelium, att Jesus bjuder in till en fest. Och det här sätter också sin prägel på den tidiga församlingen. I Apostlagärningarna kapitel 2, vers 46, så står det om den tidiga kristna församlingen, efter att de har sålt sina egendomar och ägodelar och delat ut det, så står det: varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De hade upplevt någonting i Jesu närhet som gjorde att de började jubla tillsammans, att de var nära varandra, att de festade tillsammans. De hade en fest pågående, och man bjöd in människor till den här festen, som det betyder att tillhöra Jesus själv. Och det är det som är så fantastiskt i evangelium, det här verkar på så många olika dimensioner också, för att dels har du Jesu försoning, du har församlingens liv, du har alla de här förebilderna i Gamla testamentet, och du har också vår egen kultur och vad fest och högtid och måltid betyder för oss här och nu. Och jag tror att Gud manar oss att låta vår gemenskap genomsyras av också det här. Det finns en balans, som sagt, mellan festen och fastan. Det finns en balans mellan rutinen och högtiden. Men det är viktigt att komma ihåg det här. Guds maning till oss, det är en måltid. Guds evangelium är uttryckt i en måltid. Och det här kan vi se också i Bibelns sista bok, i Uppenbarelseboken. Där står det bland annat att lammets bröllopsfest är färdig, och han manar människor att komma till den här festen. Men i det sista kapitlet så står det också igen om det som jag började att tala om här i programmet. Det står om det nya Jerusalem som är Guds stad. Och så står det: mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd. I staden finns livets vatten och livets träd, och den här bär frukt 12 gånger om året, varje månad ger det sin frukt. Och det här är befrielsen ifrån synd och död och den förbannelse som finns i världen. Den beskrivs på det här sättet som ett livets träd. I den 14:e versen står det: saliga är de som tvättar sina kläder så att de får rätt till livets träd och får komma in genom portarna till staden. Och i den 17:e versen: anden och bruden säger kom, och den som hör det ska säga kom, och den som törstar ska komma, och den som vill ska fritt få ta emot livets vatten. Så jag vill rikta den här uppmaningen till dig som lyssnar här idag, att du ska komma till den måltiden som Gud har berett för människan. Att du ska börja festa för Herren. Att du ska, om du upplever att livet har gått torrt och att det finns för mycket av de här rutinerna, så läs vad Bibeln har att säga. Sök dig till en kristen gemenskap tillsammans med syskon som vill festa. Kom till måltid, Herren kallar, smaka och se hur ljuvligt allting är vid Jesu bord. Och vi ska lyssna på den sången innan vi avslutar idag, och jag vill ge det här till dig som en hälsning, det här bibelstudiet. Vi kan få festa tillsammans med Jesus. Amen. Vi ska lyssna till den här sången, men jag ska bara nämna att du har lyssnat på Maranata podcast. Vi sänder över Stockholm och Örebro närradio, de här programmen. Jag heter Paulus Eliasson, och du kan komma i kontakt med Radio Maranata via e-post info@maranata.se eller telefon 070-201-6020. Nu lyssnar vi på den här sången i en inspelning i Maranata-församlingen från 2018. Sprid Guds välsignelse till alla du möter, och på återhörande.
Jesus har ett dukat bord för sin egen lilla jord, och han bjuder det utvalda till sin fest. Himmels manna bjudes där, allt hos Gud kommit där, och hör juta hos Jesus vara gäst. Kom till måten här du kallar, smaka se. Syster gå, hon för ögonen ska stå, red i blod och klädd i hans rättfärdighet. Hon får mätta livets bord, ingen hunger som på jord, nu hon går och skriver evig härlighet. Kom till måten här och kalla, smaka se. Ska lammets syster gå, hon för ögonen ska stå.